Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Crime Time Gotland.
Ja, hurra.
Hurra. Alltså fan vad jag längtade. Det var ju så sjukt roligt fjol.
Det var det.
Det var jättekul.
Ja. Jag är så här, kan det bli ännu roligare? Jag hoppas
kan
att
det,
kan det bli lika roligt? Det är verkligen, då har vi lagt ribban jättehögt från början.
Hej och välkomna till Crime Times podcast. Det här är en serie författarmöten som görs av Crime Time Gotland tillsammans med några av de över 60 medverkande författare som kommer till Sveriges största deckarfestival i Visby den 17-20 augusti. Här får ni möta dem två och två i några spännande samtal om författarskap, skrivande och deckarens roll. Idag blir det extra spännande för dagens två Crime Time-författare är båda experter på säkerhet. Kristina Olsson, superproduktiv spänningsförfattare för både vuxna och unga, skapare till 14 böcker hittills, har tidigare jobbat som säkerhetspolitisk analytiker för bland annat Säkerhetspolisen och Utrikesdepartementet. Till Crime Time Gotland är hon aktuell med sin första skräckroman Sjuka själar samt ungdomsrysaren Zombiefeber. Anders de Lamotte är den före detta polisen och säkerhetschefen som debuterade 2010 med boken Game, en spänningsroman som utspelar sig i ett ungt, modernt IT-samhälle. Sen dess har det blivit 5 böcker till och till Crime Time Gotland kommer han med nya boken Slutet av sommaren som han själv beskriver som Jägarna möter True Detective. Ja, hur säkra kan vi egentligen känna oss? Varmt välkomna Kristina Olsson och Anders de Lamotte.
Du lyssnar på Crime Time-podden och jag heter Kristina Olsson.
Och jag heter Anders de Lamotte. Känner du dig bekväm?
Jag känner mig oerhört bekväm. Jag har ju precis kommit hem från Finland här, så att jag är lite avslagen. Hur mår du?
Tack, jag mår bra. Det är jetlagen. Det är ju ändå en annan tidszon.
Ja, men det är också en helt annat tempo. Du vet, de här tjänsteresorna när man åker utomlands och det liksom är väldigt, väldigt roligt att man kan bli trött av att ha så roligt. Jag tycker det är fascinerande.
Lite rolighetsutmattning helt enkelt.
Ja, men lite sådär. Den kommer ju självklart gå över till ikväll när vi ska på fest. Men,
ja.
Men just nu så är jag sådär skönt lugn som jag ju aldrig är när jag skriver annars. Men nu undrar jag med det.
Du har så mumintroll-abstinensdag idag.
Jag samlar på mumintroll och tomta. Faktiskt. Det är sånt man har tid till nu.
Varför gör man det? Jag måste fråga. Som författare måste man ställa frågan varför. Varför samlar man på tomtar och mumintroll? Tomtar och troll.
Ja, men tomtar och troll. Jag hittade ju tomtar när jag var i Wien. Det var väldigt ofärligt med en liten gul tomte. Och sen växte det till en av varje färg. Och sen hittade jag en i en annan storlek. Och sen hittade jag en som satt på ett annat sätt. Så det är liksom samma serie tomtar. Man kan inte ge mig vilken tomte som helst. Utan det måste vara precis
det måste vara
tomte.
Speciella tomtar.
Ja.
Det är lite som att man börjar med mellanöl och sen jobbar man sig uppåt så hamnar du på trädgårdstomtar i nästa.
Nej!
Jo, om du ska få en trädgårdstomta med. Min granne har en nämligen som jag avskyr så jag kan tänka mig att kidnappa den en dag. Sådär.
Du får berätta vad jag önskar dig i födelsedagspresent på söndag.
Åh, ja, det var en jättebra fråga. Den har jag fått flera gånger den här veckan av mina barn för de är så långt fram i planeringen så att samma vecka som pappa fyller år så ska man fråga. Nej, men jag önskar mig faktiskt något som jag inte haft på länge. Lite lugn och ro att hinna läsa. För det har jag inte haft länge. Jag har bara jobbat med manus och diverse olika PR-grejer och du vet hur det är sådär. Och så hinner man inte riktigt, i alla fall inte jag, ta den här tiden och komma in i en bra bok. Så att lite lugn och ro och tid att göra det står högst upp på min önskelista.
Men är du en sån som kan läsa när du skriver? För det pratade vi om nu när vi var i Finland med en massa andra författare. Om man kan läsa och skriva samtidigt.
Nej, jag kan inte det. Så eftersom det har varit så här intensivt skrivupplopp. Jag har ju faktiskt sista manusmötet idag för nya boken.
Juhu,
ja, tack. Nya boken, slutet på sommaren. Som kommer i slutet på sommaren. Och så faktiskt kommer lite sådär på Crime Time också. Lite förhandsdroppa den.
Mycket bra.
Ja. Så därför har jag inte hunnit läsa. Så jag ser verkligen fram emot att läsa. Jag har en hel bunt av dina böcker som jag ligger efter som jag måste läsa. Ja, men du är så oerhört produktiv. Du skriver ju fortare än jag hinner läsa dem.
Ja,
hur många böcker har du ute i år?
Tre. Så först Sjuka själar, skräckisen för vuxna. Och sen vampyrboken. Nej, gud vad jag pratar skit. Zombieboken för barn. Vampyr är den jag skriver nu.
Just det, du håller inte ens reda på själv hur många
Nej, och sen i höst Magiska hjärtat. Den gråtbok, den kan du läsa.
Gärna.
Ja, gråta. Jag sa det när jag var i Finland. Vi pratade mycket om vilka känslor böcker ska väcka. Och jag sa, jag vill skratta, gråta eller bli livrädd.
Mm, jag är en bra samling. Jag tycker inte så alla känslor, så länge man känner något.
Ja, men exakt. Ja. Det kan vara vrede, det kan vara indignation. Men det får aldrig vara vrede över att det är så jävla dåligt.
Nej, jag skulle säga det. Eller sådär, åh, vad de kastade bort det i slutet. Eller så, vad det, ja. Åh, det var så uppbyggt så bra. Nej. Det var, besvikelse är inte heller en bra.
Nej, det kan jag tänka. Det är lite så unikt för just skrivandet inom kultursektorn. Att man kan komma undan och säga, men jag väckte i alla fall en känsla om alla tyckte det var skit. Så bara, det finns ju ingen kock som skulle säga så. Nej. Ingen kom och käka min mat som smakade älgpiss liksom. Men gud, jag väckte en känsla.
Jag väckte känslan likgiltighet med den här rätten. Nej, det är inte något som han har skrivit sådär på restaurangrecensionen.
Nej, det kan det är lite speciellt faktiskt. Men jag har faktiskt starka känslor. Vad är din bok slutet på sommaren? Vad väcker den för känsla då?
Den är ju lite melankolisk är den. Och så är den spännande. Mm. Men den är spännande på ett sådär lite om jag tidigare har skrivit ganska mycket så actionbaserat där det händer mycket, så händer det kanske inte fullt så mycket här, men det är mer, lite mer psykologiskt spännande, lite uttjatat uttryckt det där med psykologisk spänning, men det är mer så lite krypande försiktig spänning, och när man måste börja rota i sitt eget förflutna och blicka tillbaka på sin barndom och se saker och ting med nya ögon, den typen av berättelse är det. Så det har jag inte skrivit innan, så jag är väldigt spänd på vad läsarna ska tycka om det.
Ja, men det är alltid lite skräckigt att slänga ur sig något helt nytt. Jag håller faktiskt med om det.
Och sen har jag bytt miljö. Jag är en miljö som du och jag är bekanta med, nämligen Skåne, som jag ju inte har skrivit om alls innan. Jag har hållit mig i Stockholm här, så det är också spännande att ge sig ut på landsbygden sådär. Och det finns en hel del intressanta mekanismer där när man generationer bor nära varandra och har gränser och sådana saker som vänskap kan sitta i generationer, men även konflikter. Vilket är ju tacksamt för en spänningsförfattare att gräva i. Så,
alltså, det finns ju något alltså, bortanför Stockholm. Jag brukar säga utanför Stockholm finns det riktiga Sverige. Och det är väldigt mycket fler små åter. Och den helt annan samhällsdynamiken jag ser nu när jag bott i Stockholm City över 10 år. Mm. Och jag håller verkligen med om att det där är ju sjukt intressant att liksom skriva om och böka med. Så jag är jättespänd på din bok.
Ja, vad kul det är. Ja. Nu måste du berätta för mig varför du plötsligt sätter igång och skriva skräck som inte alltihop. Så inte nog med att du skriver två olika serier och deckare.
Just det.
Både Mios Blues-serien, om jag får kalla den så.
Ja.
Och sen så de som du alltid kör om med fröken, eller jag vill säga Bergman.
Fru Bergman.
Fru är hon nu, förlåt. Jag är inte ens uppdaterad på det.
Hon gifte sig
på
tre.
Ja,
nej, det gör jag inte. Nej, men skräck är lite min hemmaplan sådär. Jag hittar ju skräcken inom Stephen King när jag var typ 12. Men skräck för mig är mycket de här väldigt stora historierna. Och jag har aldrig tyckt de passar riktigt i en svensk kontext. Alltså djurkyrkogården skulle inte göra sig i Motala.
Det finns ju en här på djurgården, vet du va?
Ja, men liksom just djurkyrkogården
står. Ja, precis.
En stor, men jag tror inte man kan begrava sina liksom döda anhöriga där och så kommer de tillbaka.
Det finns en häst som är begravd där i alla fall.
Som kom tillbaka?
Det vet jag, det vet jag inte, men att hästen är begravd där vet jag.
Jo, det kan det säkert vara, men då hittade jag en lite mindre historia som jag tyckte en slags villaskräck. Så jag skrev den för flera år sedan och sen blev den. Det var ju kö ut på förlaget. Man får inte släppa för många böcker på år.
Nej, bara en.
Ja, i samma genre liksom. Ja. Så därför kommer jag undan.
Nej, det är en begränsning jag jobbar hårt med också.
Ja, det är en väldigt jobbig begränsning. Så den blir liggande. Men nu har jag ingenting liggande. Så att det
för alla som lyssnade och inte kände den här ironin i min senaste kommentar, så en bok om året anses vara väldigt produktivt om man är författare. Tre böcker om året, då är man Kristina Olsson och ingen annan. Så.
Åh, tack Anders, tack. Saknar du ditt gamla jobb? När vi ändå pratar om sånt vi gjorde för.
Vilket av dem, höll jag på att säga?
Alltså att ha en anställning.
Att ha en anställning.
Ja, men lite så då. Vi har formulerat.
Jo, men de ögonblicken kommer väl ibland. Absolut. Att, sådär, att ha fasta arbetskamrater på det sättet. Eller ibland ha lite större kontext att sitta ihop med. Framförallt kanske när jag sitter och skriver ensam längre tid.
Ja.
Just nu är jag väldigt så. Nu är jag på förlaget och vi jobbar tätt. För nu är det så nära slutet här. Och nu kommer lanseringsplan och så. Men visst gör man det. Och sen så saknar jag ju kanske. Såhär, jag var ju polis här i Stockholm för länge sedan. Och det finns ju moment av det jag saknar också. Eller de roliga momenten. De spännande momenten. De här 5% som är jättespännande. Och inte de 95% som inte är fullt så spännande. Så.
Ja, precis. För du är polis och sedan har blivit säkerhetsexpert på Dell, var det va?
Först var du PS, ja. Och sen var det Dell.
Och sen var det, ja. Och jag jobbade ju på OSSE i Wien, för de som inte känner till det. Jag jobbade på Säpo.
Du måste förklara vad OSSE är.
Ja, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Det är en gammal, stor, otymplig organisation. Jag måste säga det här 95,5%. Det var en väldigt bra beskrivning. Jag kanske skulle säga 3.
Det kan det vara.
Ja, men det som är det stora med, som jag tänker på med anställningen, det var ju att ha just alla de här, jag hade väldigt tur, jag hade extremt trevliga människor runt mig på alla arbetsplatserna. Och jag sa det någon gång, så det är riktigt schyssta fritidsgårdar. Så det, efter några år som heltidsförfattare saknade jag det enormt. Och då skaffade jag en kontorsplats faktiskt. Så nu lajvar jag runt på något som heter Slottet, som är en helt, helt underbar plats, jättestort kontorslandskap. Men då knyter man inte de här banden å andra sidan, man jobbar ju inte för samma sak.
Nej, man kan inte sucka över samma dumma chef och så.
Nej, precis. Nej. Å andra sidan har jag ingen dum chef längre. It's me, och det är ju briljant.
Ja, både gott och ont kan jag säga, för att annars kunde man ju alltid säga så att åh, den jäkla chefen och hans dåliga planering så,
ja, just det,
som ställer till det för mig när jag ska på semester, men om någon som har ställt till det för min planering nu, det är ju vanligen jag, och det är ju inte så, känns inte riktigt lika, det är skönt att kunna skylla på någon där när allt går fel. Så.
Men kan du inte dra in någon sådär lite schablonartat, din förläggare eller liksom?
Jo, jag testar med det så här. Eller så har jag medarbetarsamtal med mig själv också. Ja.
Jaha, du har
brukar
det.
Sluta i bråk faktiskt.
Vad ska vi göra nästa år?
Tvillingarnas stjärntecken, vet du, man är lite splittrad där. En vanlig fråga som du säkert också får 1000 gånger, det är så här, hur lång tid tar det att skriva en bok? Ja. Och det är ju oerhört relativt, liksom, räknas det från när jag börjar tänka på den eller när jag börjar skriva på den? Och när börjar jag tänka på den? Var det i förfjol eller?
Ja, men exakt. Men tänkande är sällan något som jag sätter mig när jag viker tid åt. Nej. Det gör jag samtidigt som jag gör något annat. Så det, jag räknar nog från när det börjar ta tid. Mm. Fysiska timmar liksom. När,
och för kapitel mig ofta, ett.
Ja, men precis. Det är kapitel ett. Eller om jag sätter mig och skriver en jättekort synopsis som jag gör. Jag var ju så himla frustrerad när jag skrev 6:e Fredrika Bergman-boken. Jag tänker liksom sätta någon slags avsluta temporärt för ett antal år. Vi får se hur många. Och så började jag skriva och så kom jag på att jag ville skriva en barnbok istället. Och tidigare har jag inte gett efter för det där när det kommit ett annat projekt från sidan som känns roligare. Men då la jag faktiskt Ulrika åt sidan. Och sen skulle jag ta upp henne under hösten. Och då helt plötsligt så blev jag lite sjuk så jag kunde inte skriva. Och sen var jag back in business. Och sen fick jag ryggskott så då kunde jag inte sitta. Och en sån skrivprocess har jag aldrig varit inne i. Det var som det tog aldrig slut att skriva den här jäkla boken. Och när jag räknas liksom veckorna jag faktiskt skrivit, så tog det inte så mycket längre tid än att skriva när jag skriver på vanligt. Men jag blev avbruten på så många sätt och jag var så sur i slutet.
Ja, det är, och det är oerhört irriterande när man blir det också, när man har liksom in i någon slags lite så här skov när man tycker att det flyter och så plötsligt kommer något man måste göra eller om man blir sjuk eller vad som helst.
Ja, något så här, och så tar det liksom fler och så ska man tillbaka och då är man ju inte i skallen precis där man var när man slutade och det är väldigt jobbigt.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, och det tycker jag lite samma sak när folk ringer en eller sådär. Men du svarar inte, nej men jag sitter och skriver då. Ja, men det tar bara 5 minuter. Ja, det är möjligt att det tar dig 5 minuter. Men det tar mig minst en timme innan jag är tillbaks i huvudet där jag var innan jag blev avbruten. Så att här måste det vara, för mig är det så i alla fall. Jag försöker stänga telefonen, men ibland kommer folk igenom och sådär. Och så är det, nej men det är bara en snabbis. Jo visst, men där blev jag just utloggad ur systemet. Så nu måste jag logga in och jag är som en gammal så Windows NT. Det tar ett tag innan det här timglaset har snurrat klart. Ja, det var den tredje förresten, gamla sådär åldersreferensen här. Men ni missade de andra för, men det här var min tredje. Ja. Mina två andra åldersreferenser som vi hade här innan vi började, det var när jag tog på mig lurarna så sa jag känner mig som Kalle Sändare. Och ja, det är ju, då pratar vi som 70-tal. Jag kunde ju sagt Hassan-gänget, men det gjorde jag inte. Och vad var nästa? Jo, och sen så gjorde jag en sån här studiomusikerreferens och då sa jag Toto, så där var vi på 80-talet då.
Ja, men det så var ju bra musik åtminstone.
Ja, jag visste, men jag kunde ju också där, men liksom, det är där jag ligger i nivå. Kalle Sända och Toto, där ligger jag ungefär. Jag kan inga band efter 89. Så är det bara. Spelas det någon riktig musik nu för tiden?
Nej, det gör
tycker
ju
ungdomarna
det,
bara sitter med sina datorer och plipploppar.
Ja, men gud, jag tycker du är helt rätt.
Eller så gör de covers på gamla låter. Ja, för den diskussionen var. Den här låten är jättebra, pappa. Ja, jo, men originalet var ju bättre. Vad är originalet? Nej, men den här är ju, det är ju en cover på en låt från 68 som jag, de bara tittar med. Jättekul, tack.
Jag lyssnar nog en del på Toto.
Du gör det, tittar jag.
Jag är ju 37. Skulle det då säga något? Skulle min mentala ålder bli mycket högre då?
Ingen aning. Skälet till att jag lyssnar mycket på Toto är att jag har ju nya boken slutet på sommaren, utspelar sig ju 1983. Så det är också därför jag har lite ålder och sådär. Just jag har spelat tillbaka bandet till 83 när jag var 12 då. Och vad var musiken och vad drack man och vad åt man och vad såg man på bio och... Top Gun kom 83 till exempel, så Take My Breath Away var den stora hitten. Så där, jag är lite tillbaka i det, vilket har varit roligt.
Det är ju jätteroligt.
Ja. Plus att det är tacksamt att skriva en berättelse som inte har en smartphone.
Ja, det är väldigt tacksamt. Jag skrev ju ut dem med mina barnböcker fast de ska vara nutida. Det är väldigt befriande att ta bort dem.
För smartphonen är en riktig så intrigdödare egentligen.
Ja, det är den. Det blir inget mysigt när den är med.
Säger jag som har skrivit tre böcker som kretsar kring en smartphone.
Ja, precis.
Jag vill säga. Men visst, det är ju sådär. Jag hade ingen aning om att det kunde hända. Nej, har inte du Google på din smartphone då?
Exakt, Skip. Exakt. Eller att man går vilse överhuvudtaget. Ja. Liksom, det är mycket som helt
jag vet inte vad jag är. Nej. Snarare är det så att din mobiltelefon vet inte vad du är.
Det tycker jag är så roligt i tv-serien The Americans när de är ute på sina uppdrag. För den ska utspela sig på 80-talet. De har inga smartphones. Och är man ute så är man ute. Man kan inte meddela sig liksom. Och jag bara, gud, det är ju helt... Det gör någonting med hela dramaturgin när man tar bort det, faktiskt.
Ja, alltså,
de stannar ju telefonkiosk för att ringa ett agentsamtal. Det är ju totalt löjligt.
Nej, och så måste de åka runt ha växel i fickorna för måste kunna stanna och lägga i pengar i telefonkiosk. Det är någon svensk läckare som har det när de är lite äldre. Det tror jag väl var det faktiskt, där de har någon scen där de har liksom en kronor liggande i bilen för att de ska kunna ringa.
Jo, men det måste man ju ha. Och då tänker jag att då har man det på den tiden. Lite som att jag alltid går runt med min laddare till mobilen liksom.
Du är så paniskt förskräckt att det ska ta slut, eller?
Ja, men jag går alltid och lyssnar musik eller radiodokumentär eller någonting.
Är du också P3-dokumentär-knackare?
Ja. Du tipsade ju med om några när vi snackade innan.
Ja, det var jag som fick dig hooked.
Nej, jag lyssnat. Jag började lyssna när jag var i Wien faktiskt. Men sen kom jag av mig. Oklart varför. Men nu har jag faktiskt lyssnat om på några också som jag tyckte var riktigt bra.
Det är många författare som är där och lyssnar. Jag vet Joakim Sander som har varit på de tidiga podcasterna också. Där. Det är många som gillar P3-dokumentär. Det finns mycket att lära sig där. Mycket riktiga, spännande saker som har hänt på riktigt. Som är
ja, och då blir det ju inte... Alltså, det är klart det är spännande, men det blir ju också väldigt sorgligt. Jag skulle inte kunna köra true crime, skulle du det?
Jag vet inte. Jag har funderat på det. Jag vet faktiskt inte. Det är svårt. Då ska man förhålla sig till riktiga offer och riktiga gärningsmän och sådär. Jag hade nog fått ta en rejäl funderare på det. Jag är ju generellt skeptisk till... En sak som jag har jättesvårt med, det är ju alltså före detta gangster som ska berätta i sina egna böcker. Jag kan handla på hjärtat, jag gillar inte den typen av böcker.
Du hängde ju inte med. Före detta gangster som
ska skriva självbiografier, som ska berätta sin egen berättelse. För den är alltid självförhärligande. De är alltid coolare och iskallare och bättre och starkare än alla andra någonsin. Och att de har varit rädda och kissat på sig, som de i verkligheten i rätt stor sannolikhet har.
Ja.
Det framkommer aldrig.
Nej.
Och de har offer. Det finns offer, för när man har rånat en post så finns det någon i andra änden som har varit livrädd och som har varit oerhört chockad, som aldrig får komma till tals. Och ska man skriva true crime så ska man tänka på det.
Ja, faktiskt. Det är det. Någon, jag skrev en text från dagstidning om ett brottsfall i min hemkommun. Det var någon sån författare skriver om vad som hänt. Och det bara slog mig när jag satt där. Detta är i allra högsta grad på riktigt. Det finns anhöriga till dem som har dött som fortfarande finns kvar. Och jag skrev den texten med en helt annan respekt än när jag liksom hittar på ett brott. För då är det jag som styr vem som är ledsen och vem som är arg och vem som är förrättad. Ja. Jag kan ju liksom navigera perfekt efter det. Men här fanns ju en verklighet att förhålla sig till som jag kände nog då att nej, men det här, det känns inte riktigt rätt.
Nej, och det är inte, i våra böcker är det inte riktiga människor som blir sårade. Det är att läsarna ändå identifierar sig med dem är ju jättetrevligt, men de finns faktiskt inte på riktigt. Det är våra fantasifigurer och vi kan behandla dem illa och vi måste inte alltid tänka på vad vi säger och så där, och vad vi tycker om dem jämt. Och de kan göra dumma saker och vi kan låta dem stå för det. Men som du säger, när det är true crime så det finns en verklighet där. Och det måste man hantera oerhört försiktigt. Så att jag hade nog tänkt mig för väldigt noga innan jag har gett mig på ett sånt projekt.
Om vi ska... sikta på någon slags avrundning här.
Ja.
Crime Time Gotland.
Ja, hurra.
Hurra, alltså fan vad jag längtade, det var ju så sjukt roligt fjol.
Det var det.
Det var ju jättekul.
Ja, jag är så här, kan det bli ännu roligare? Jag hoppas
kan att det blir lika,
kan det bli lika roligt? Det är verkligen, då har vi lagt ribban jättehögt från början. För ja, det var så, det blev så bra. Nej men, allt var ju bra, vädret var bra, alla läsare var så glada och det var så mysigt alltså, i Visby.
Minutiöst, välplanerat och ja, väl organiserat. Det var ingenting som var så här taffligt så att någon inte visste vad de skulle ta vägen. Eller, det var enormt väl organiserat.
Bra moderatorer.
Åh, ja, det
framförallt
tyckte jag.
Du.
Ja, men tack, ja. Tack. Jag ska vara moderator jag också. Ska ja. Du vara det?
Nej.
Men du sitter i några paneler säkert.
Ja, men ja, vi hade ju några jättebra bra paneler i fjol också. Jag tyckte överhuvudtaget det var kul att de hade satt samman oss på lite nya sätt.
Ja.
För annars blir det så lätt att man blir sammansatt med de som är på ens eget förlag eller så. Men nu var vi verkligen blandade.
Mm.
Sen tyckte jag det var rätt trevligt att komma liksom till, på hotellfrukosten och så sitter det en jäkla massa författare där man känner eller som man vill känna lite närmare och ingen har bråttom någonstans och alla är lite avslappnade och är lite så sommarpigga efter semestern när man hinner snacka rätt mycket med varandra.
Ja, men det var något väldigt avslappnat med det som jag till exempel inte känner att infinna sig i Göteborg på Stora Bokmässan alls.
Nej. Det var någon som sa, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det för att sträcka upp mig, men det var så här, ja, Crime Time, det var som Bokmässan fast trevligt.
Ja, det,
jag vet inte om jag håller med, men det var inte ganska bra sagt, tycker jag.
Ja, det ligger relativt nära. Ja. Det är något med Göteborg som gör att det är så stort och det är som att sugas in i någon sån här maskin där man bara flyger runt.
Det är kul också, sidan. Men till sist har man tunnelseende.
Ja, så. Men det är lite sådär.
Här var jag på lika gott humör när det var slut som jag var i början. Faktiskt.
Jag var nästan på bättre humör faktiskt. Det var riktigt...
Man ville inte att det skulle ta slut. Ja, nej, jag ser verkligen fram emot Crime Time. Då har man nog haft semester och hunnit bli lite solbränd. Eller i mitt fall solröd. Ja, men,
jag också, vi är lika hopplösa.
Ja,
ja. Det kommer en del utländska författare. Är det någon som du har spanat in att det här vill jag gå och kolla på?
Peter Robinson skulle jag vilja kolla in, absolut.
Jag ska snacka med honom så då kan du komma
då kommer jag. Åh, och jag känner dig.
Och du känner Peter kan vi låtsas då. Jag känner inte honom alls. Jag måste kolla kan på YouTube eller någonting så jag får en känsla för temperament och sådär.
Ja. Det kan jag tänka mig att du måste förbereda dig på det sättet, ja. Ja. Nej, ja, men där lite... kör vi inte på uppstuds, inte.
Nej, inte riktigt. Jag körde ju ett snack med Belinda Bauer i fjol. Mm. Hon var ju otroligt spirituell och rolig och avslappnad. Och det blev skitroligt. Sådär, så det är klart att man har förberett sig, men det känns ändå som att vi håller ihop det tillsammans på något sätt. Mm. Det var riktigt bra.
Lite som du och jag nu, ungefär.
Ja, men lite såhär, precis. Ja. Fast vi känner varandra.
Ja, ja,
jag kände inte alls. Innan var jag så, gud, det här kan bli hur som helst. Men
vad ser du fram emot mest? Berätta.
Men liksom kombinationen av allt. Jag tycker precis som du, jag hoppas på jättebra paneler. Jag hoppas på liksom kul möten med läsarna. Kul kollegiala möten. Och jag hoppas att det blir lika avslappnat. Jag vet, för år så träffade jag en privat kompis också som jag inte sett på aslänge. Och det bara kom in i det här. Det hade liksom en plats. Allting var så mysigt och varmt. Vilka datum är du då?
Jag är där torsdag till lördag och har flera jättespännande seminarier här. Jag är bland annat med Jörn Ligerhorst från Norge som jag är personligen väldigt förtjust i. Och sen så ska jag få prata med en sak som jag tycker jättemycket om att prata om. Här med ungas läsning.
Ja.
Jag och Jens Lapidus ska prata om det. Gjorde vi i fjol också. Det blev väldigt uppskattat. Så det är jag glad att vi kan återvända till det. Du kommer att köra onsdag till söndag, eller?
Torsdag till lördag. Mm. Jag vill inte med att få övnat ner. Det blir liksom... Det är ju jobb.
Ja.
Alltså det är jobb även om man sover, känns det som. Och det är samma i Göteborg.
Plus att man inte sover så jättemycket.
Nej, jag gjorde nog det en halv ändå i fjol.
Jag tror du skulle säga en halvtimme. Det hade inte iskallt. Ja. Tack för att du lyssnade på Crime Time-podden. Jag heter Anders Dallemot.
Och jag heter Kristina Olsson.
Och jag hoppas att vi ses på Crime Time Gotland.
Ja!
Det var allt från Crime Time-podden. Vi ses i Visby den 17-20 augusti 2016. Mer information och biljetter finns på www.crimetimegotland.se.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.